Polynomens podd handlar om att framgångsrikt bygga och investera i företag. Jag heter Niklas Danaliv och är grundare av Polynom. Lena Apler har fått många utmärkelser under sin karriär. Till exempel ansåg Veckans Affärer att hon var näringslivets mäktigaste kvinnliga entreprenör 2015 och 2016. Lenas karriär startade på SE-banken. Sen var hon med och startade den norska kreditbanken i Sverige. Lenas största utmaning fick hon som vd på Securum som bildades 92 för att överta och avveckla dåliga krediter från halvstatliga Nordbanken. Bolaget övertog en fjärdedel av bankens kreditportfölj omfattande 3000 krediter i nästan 1300 företag till ett värde av 50 miljarder. Ledningen fick mycket fria händer och kunde slutföra uppdraget redan efter 5 år varpå Securum avvecklades. Under denna tid genomförde Securum 5 börsintroduktioner, till exempel fastighetsbolagen Castellum, Norrporten och Pandox. Lena grundade sedan finansbolaget Collector tillsammans med Johan Möller. Lena satt som vd fram till 2015 och därefter som arbetande styrelseförande och vd fram till 2020. Collector har som bolag haft en ovanligt stark utveckling nästan varje år sedan start. Både tillväxt och resultatutveckling har varit mycket, mycket hög. 2022 hade Collector intäkter på 3,2 miljarder och gjorde en vinst på drygt 1,1 miljarder. Lena är en av drakarna i SVTs Draknästet där olika entreprenörer får pitcha sina idéer till drakarna. Välkommen hit Lena!
Tack för det!
Vi tänkte börja lite grann med din bakgrund. Hur blir man en Lena?
Ja du, hur blir man det? Det är väl en kombination av arv och miljö. Ute på landsbygden utanför Borås. Trygg barndom, uppväxt. Och kombinerat då med en omättlig nyfikenhet och optimism. Och inte allt för planerande i något avseende. Utan ta tillfällen som dyker upp. Då kan man bli Lena. Om man skulle vilja det.
Du började ju på SE-banken som sommarvikarie om jag minns rätt. Och sen var du där i 12-13 år.
Just det, det var en lång, lång sommar på den tiden. Nej men det var ju så att jag hade inte pluggat klart så att egentligen var det tänkt som ett sommarjobb. Men när den perioden var över så fick jag erbjudande om en traineeplats. Och då tyckte jag att det lät väldigt bra att, det skrivs jag väldigt bra. Och få betalt samtidigt som man utbildar sig lät ju rätt schysst. Så jag hakade på det. Och blev alltså kvar i 12 år. Så det innebär att jag trivdes väldigt bra.
Och du hade en ganska bra karriär också vad jag har förstått.
Ja, med tanke på att det är rätt många år sedan. Jag tror att det var väl 75 jag började. Och 74 var det förresten. Och det var ju inte så himla vanligt med kvinnor i bank och finans då. Men jag uppfattade väl att kanske hade jag tur med tajmingen då, för att man upptäckte väl att oj, det finns en ganska stor kader kvinnor i den här banken och man ska nog se till att några av dem gör lite mer en traditionell karriär än vad som är vanligt. Så jag tyckte att jag blev väldigt pushad och promotad av mina manliga kollegor och fick förslag att söka den tjänsten och söka den tjänsten. Och befordringsgången i bank var ju ganska reglerad, man blev kamrer först och sen så blev man direktörsassistent och sen så blev man biträdande direktör tror jag det hette eller någonting sånt. Så jag blev ju bankdirektör ganska ung då. Jag var väl 32 kanske. Och jag hade ju en massa olika jobb i SE-banken. Jag var först på kontor och sen på centralt och sen var på utlandssidan och var utomlands. Och det var en fantastisk start på en yrkeskarriär måste jag säga. Och trots det slutade jag då, 87.
Vi har förstått att dina 5 år som vd på Securum var både mycket utmanande men också väldigt lärorika och givande.
Ja.
Vilka var dina största insikter och lärdomar från de här 5 åren?
Ja, först och främst den ganska krassa insikten att stabila kassaflöden och likviditet är det absolut viktigaste för att klara sitt företag i nedgångar och kriser. Utan kassaflöden är man på något sätt i långivarnas händer. Och det var ju precis det som hände på 90-talet. Det var ju framförallt fastighetsbolagen som drabbades, men även andra industribolag. Och det är klart, om man är ett stort fastighetsbolag och kronan släpps fri mot andra valutor och du har finansierat dig med det som populärt heter korglån då, korg med utländska valutor. Och kronan tappar i värde 30% på någon vecka, då blir det rätt kännbart. Och sen går räntorna rätt upp i himlen, då blir det ännu mer kännbart. Då kan man tala om riktig kris. Och även med stabila kassaflöden kanske det var nästan omöjligt att klara av en sån kris. om du inte hade starka ägare som kunde skjuta till pengar och förstående banker som var beredda kanske att pruta på räntan något och hjälpa till. Men som sagt, kassaflödets betydelse för överlevnad, den stod väldigt klar då. Sen en annan insikt som jag fick, det var ju, man var ju inte frivilligt kund på Securum, utan det var ju på något sätt ett beslut som någon annan tog. Du hade blivit definierad som riskkund och ditt kreditengagemang ansågs vara för riskfyllt för att behålla i banken. Och då är det ju inte så kul, då blir man kanske lite mer motpart än kund. Men en insikt var då att det absolut bästa var ju att få kunder, motparter, att samverka. Och det kunde vi i väldigt många fall. Man måste ju tänka på att det var många livsverk som stod på spel då. Och respekten för individen som hamnade i en svår situation blev för mig en viktig insikt. För visar man respekt och försökte vara konstruktiv och schysst så fick man ofta väldigt god respons. Och sen är det klart att det finns olika personligheter. Det var ju tack och lov många som ville samverka och hjälpa till och försöka lösa sin situation. Men sen fanns det de som inte orkade, som tyckte det här blev för besvärligt. Och då i många fall så tog vi över fastigheterna såklart. Och bolagen också.
Men ändå väldigt lyckosamt i och med att ni lyckades göra detta på en kortare tid.
Ja, alltså rent ekonomiskt blev det en väldigt lyckosam period. Vi fick ju 10 år på oss men vi klarade av det på 5. Det var inte bara enbart för att vi var extremt duktiga och arbetsamma, utan det var också, vi hade tur med konjunktur och med räntor som gick ner. Och vi kunde faktiskt efter 5 år lämna tillbaka en väldigt stor andel av det tillskjutna kapitalet till staten. Och räknar man också med värdet på deras Nordea-aktier som gick rätt upp, så kostade den finanskrisen egentligen inte skattebetalarna någonting.
Hur stort var teamet som du ledde där på Securum?
Jag var vd på Securum Finans. Det fanns ju ett moderbolag som heter Securum AB. Och Finans, vi var ju som mest säkert 300 personer tror jag. Men det var en ganska snabb uppbyggnad och snabb nedmontering. För det var, alla visste vi ju att ingen skulle pensionera sig på Securum. Utan det, man såg på sin egen gren väldigt tydligt. Men det skapade också en ganska härlig stämning. För att det blev en projektorganisation där alla jobbade rätt tajt ihop. Det blev inte den vanliga konkurrensen av de bästa tjänsterna. Utan nej, teamet funkade otroligt väl.
Ditt bygge av Collector är jätteimponerande. Kan du berätta lite grann om de faktorerna du tror som har varit viktiga för framgången?
Jag hade med mig otroligt mycket bra erfarenhet från Securum. Jag tror att jag tog med mig det här projekttänket och teamtänket från början. Och det är klart att när man är rätt nystartad och ganska få, då är det enkelt. För då kan man, då fikar man ihop, äter lunch ihop och man jobbar väldigt nära varann. Men då grundläggs ju också en kultur som är viktig för framtiden. Och utan att vi egentligen visste om det så skapade vi en väldigt bra kultur. Och den har faktiskt överlevt genom åren trots att vi har blivit väldigt många fler. Och bolaget har vuxit jättemycket. Men jag tror Securum-erfarenheterna var nog grunden. För jag kände, för det första så är det ju en för mig viktig sak att man får jobba ganska fritt och med stort ansvar. Och det tog jag med mig in i Collector. Och har försökt lägga band på mitt kontrollbehov och låta andra jobba fritt också. Men just det här att du försöker bygga starka team som jobbar bra ihop, som gillar varandra, som trivs, som tycker det är kul att gå till jobbet. Och det är klart, för mig är det viktigt också att man faktiskt har roligt på jobbet. Så vi har alltid varit ganska duktiga på att hitta på saker och göra grejer ihop. Det är enklare när man är få, men det går även när man är många.
Mm. Collector var ett innovativt finansbolag långt före vi började tala om fintech. Idag finns det hundratals fintechföretag i Sverige. Har du stött på några innovativa fintechföretag som du skulle vilja rekommendera?
Ja, menar du för investering eller för att bli kund?
Nej, bara överhuvudtaget. Alltså,
jag är imponerad av många. Jag skulle nog inte våga ge investeringsråd. För jag många
snarare,
av dem,
snarare besökt deras hemsida och testat deras tjänst.
Ja, men jag tycker alla de som har utnyttjat teknikens landvinningar och blivit väldigt digitala, som har konkurrensutsatt gamla system, de är väldigt intressanta. Det finns, ja, alltså det finns ju 2 nischbanker för det första som Avanza Nordnet som började med aktiehandel utan allt för höga courtage och depåhantering utan höga avgifter. De var väl lite, bröt väl mark. Men sen har det kommit många andra. Jag har investerat i ett bolag som heter Sigma Stocks från Göteborg. Jätteduktiga, 2 tjejer som har gått Chalmers. Där kan du alltså, de har byggt, med hjälp av algoritmer så kan du göra din egen individuella portfölj med utländska och svenska aktier beroende på hur du vill hur mycket risk du vill ta, hur länge du vill spara. Man kan månadsspara eller göra engångsinsättningar. Alltså den typen att förenkla saker. Ekonomi, privatekonomi anses ju av många svårt och lite tråkigt. Och kan man förenkla och komma över den tröskeln så tycker jag det är bra. Det har Sigma Stocks varit och det finns ju andra, vad heter de, Lysa är väl mest känd kanske, Opti. I överhuvudtaget kan man förenkla vardagslivet och det bästa jag vet är till exempel sådana innovationer som BankID och Swish som ju gör vardagsekonomin väldigt enklare att hantera. Sen finns det massor av bolag som jag tycker är bra men jag vet inte om jag ska... Räknar jag upp 5 så borde jag räknat upp 15 till. Så jag tror...
du har gett ett bra svar.
Mm.
Ett rejält misstag kan ofta bli värdefullt längre fram. Beskriv gärna ett par misstag från din professionella historia som gör värdefulla insikter som har gjort dig eller dina bolag starkare idag.
Ja, alla misstag gör väl förhoppningsvis individen starkare. Och man måste ju tillåta sig själv att göra misstag, för annars har man inte utmanat sig. Och utmanar man sig inte så kanske man inte utvecklas. Men jag själv gjorde väl en ordentlig tankeburpa tror jag när jag startade Collector. Därför jag tyckte att jag var så etablerad och hade bra nätverk och var ganska välkänd och hade gjort bra ifrån mig på Securum. Så jag trodde det skulle vara urenkelt att dra igång en affärsverksamhet i egen regi. Men då fick jag lära mig den hårda vägen att det är en sak om man kommer med ett business card där det står Securum eller SCB eller så. Men när man kommer med ett alldeles nystartat bolag så är det en helt annan ballgame. Då är det, jag förstår ju det efterhand att det är ganska riskfyllt att göra affärer med ett nystartat bolag. För du vet ju inte om de kommer att lyckas. Så den som gör den första affären är naturligtvis den modigaste. Men det första året gick åt till att knacka dörr och lyfta lur helt enkelt. Och jag hade lovat min medgrundare att vi skulle... Han tyckte nämligen att jag hade hyrt ett för dyrt kontor och för stort och så. Jag tyckte det var viktigt för att ha en seriös profil. Att man skulle sitta på en bra adress och ha en trevlig arbetsmiljö. Och när han då skällde lite på mig för detta så sa jag att vi ska vara kassaflödespositiva varje månad. Kassaflödesstativ från Securum-tiden då. Och jag visste inte riktigt hur jag skulle uppfylla det löftet. Men det innebar ju att vi fick ta på oss allehanda uppdrag. Konsultuppdrag, rådgivningsuppdrag, lite rekonstruktionsuppdrag. Och vi lyckades faktiskt vara kassaflödespositiva, även om det var på håret. Vi kanske inte kunde lyfta så mycket lön, får jag med det. Men det var vi båda två inne på, att vi är nog de sista som ska ta ut lön. Så första året tror jag inte vi körde någon lön alls på oss. Men sen, vi gjorde till och med vinst första året, 57 000 spänn. Det var inte så mycket, men det var ändå en vinst. Och då kände jag det här med kassaflöde, det har satt sig, så det behöll jag. När vi hade gjort den första affären, då kommer nästa misstag tror jag. Då kände jag, eller kanske det var andra, tredje affären. Då blev jag lite övermodig, så då gjorde vi en ansträngning att göra en jätteaffär. Som vi inte skulle klara av egen kraft, utan vi fick lära oss med en amerikansk partner. Och det var ju väldigt bra till att börja med. Men sen blev det så, dels var det rätt jobbigt, en amerikansk jätte. Och en liten svensk mygga. Det var rätt ojämlikt kan man säga. Så de fick diktera villkoren och det var väl fint för det var de som hade pengarna. Men när vi skulle stänga affären så blev den ansvarige på det amerikanska bolaget åkt in akut med hjärtinfarkt. Och då fanns det ingen i denna stora organisation som vågade ta vid. Så vi missade den affären. Och då insåg jag att är man liten ska man nog inte lära sig med en jättestor amerikansk organisation och inte göra en jätteaffär, utan man får ta det steg för steg. Men lite övermodig var jag väl där, men samtidigt om man inte spänner bågen så ja. I alla fall ska man vara noga med att skriva bra avtal om man ska göra den typen av samarbete.
Entreprenörers framgångar begränsas ofta av kompetensen hos medarbetarna.
Mm.
Hur har du arbetat med att rekrytera och behålla talang?
Ja, i början var det ju inte så svårt, för då från början var vi 3 personer och då kände vi måste ta in lite mer kompetens och arbetskraft som kan lasta av oss. Så att, ja, det kändes som att rekrytering var busenkel i början. Och det fanns ju rätt många som ville testa ett nystartat bolag, märkligt nog, men det var det. Då var det också väldigt viktigt att känna att när man är så få, att det är personer som funkar i teamet, som kan jobba ihop, så det inte blir några förvecklingar och inga intriger, utan god stämning på arbetsplatsen och hårt arbete. Och det var inte så svårt. Men ju större man blir, ju svårare blir det, såklart. Och sen så kom man till ett läge när man måste ha en HR-ansvarig. Och då får man ju försöka bibringa vederbörande. Det är viktigt att man har samma värderingar och mål. Så vi var väldigt tydliga med våra mål och visioner. Vad vi förväntar oss av personerna. Och att påtala faktiskt den kultur vi tyckte var viktig. Och det är, alltså jag ska inte säga att vi har gjort många felrekryteringar. Men det gör man. Och det får man acceptera. Och det svåraste har nästan varit, tror jag, för människor som kommer från storbolag. Att förstå det lilla entreprenörsbolagets anda och kultur. Att man får hugga i där det behövs. Kan vara lite svårt om du är van att ha staber av människor som ägnar sig åt juridik och marknadsföring och vad det nu kan vara för något. Så det är väl egentligen mest fråga om att hitta en person med rätt mindset. För kompetensen kan man ganska lätt identifiera. Men personkemi och mindset och någon som verkligen drivs av att ta del av det entreprenöriella. Man kan ju vara entreprenör även om man inte har grundat bolaget. Så ja, men det har gått bra. Vi har ju, sen är det klart att man tappar då och då. Vi har anställt väldigt många unga människor. Och när de har gjort 5 år på kollektor så tycker de att det vore kul att göra något annat. Och det får man också acceptera, att man blir lite plantskola. Men är man en bra plantskola så kommer det nya små plantor och växer. Så jag tycker på det stora hela att vi på något sätt har lyckats väl med både rekrytering och behålla människor så länge det är möjligt. Jag skulle aldrig stoppa någon som vill sluta. Jag menar, om du har börjat fundera på något annat så ska du ju göra det.
Kriser är oftast väldigt jobbiga för de som drabbas av dem. De skapar dock samtidigt väldigt fina möjligheter för entreprenörer och andra människor med visioner och arbetsvillighet. Kan du ge lite allmänna råd kring hur man kan försöka vända en kris till en positiv möjlighet?
Ja, alltså det är ju, finns ju ett gammalt talesätt som säger att nöden är uppfinningarnas moder. Och det är klart, om man är stark och analytisk nog att fundera på vad kan mitt bolag göra för att hantera krisen? För det första så gäller det att kunna överleva. Och du kanske måste göra ganska brutala ingrepp i din affärsmodell. Du kanske måste ändra inriktning. Då ska man inte vara rädd för att göra det. Att jag tror vi ändrade affärsplan i kollektor 7-8 gånger. För det är ju så att man gör aldrig riktigt. Jag visste ju inte när jag startade kollektor att det skulle bli så stort. Jag visste inte att det skulle bli en bank. Utan jag tycker man ska vara lite opportunist och känna vart marknaden är på väg. Och anpassa sig till det. Inte stenhårt hålla fram fast vid en affärsmodell. Den får inte vara huggen i sten utan den måste revideras löpande. Och kan man göra det i en kris och kanske det innebär kill your darlings ibland. Och då får man göra det. Kanske hittar du embryot till någonting nytt att göra. Och då ska man testa det. Sen är det naturligtvis så att det är ett gyllene tillfälle att skära kostnader. För så länge allting går bra så är det lätt att dra på sig onödiga kostnader. Där får man vara ganska brutal i början av en kris. För att det hemska är ju om du sitter med en bra idé som du skulle kunna göra. Men kostnaderna är fortfarande för höga. Så du riskerar att inte kunna genomföra den. Och att skära kostnader innebär ju tyvärr också att man gör sig av med personal. Och då får man göra det. Det värsta är väl att köra huvudet i sanden och hoppas att det ska gå över. Kriser går i för sig alltid över. Och det kan ju vara bra att veta då att det vi har just nu är ju en mild västanfläkt jämfört med hur det var på 90-talet. Den här, jag vet inte ens om jag vill kalla det här en kris. Jag tycker mer att det är en korrigering. Alltså att räntan kommer upp till 3,75. Det är ju inte någon dramatik för oss som var med på 90-talet. Men jag tycker synd om alla som är ja, runt 30 som har levt i en lågräntemiljö och tror att det ska vara så. Så är det inte. Utan en normalränta för ett bolån kanske ligger på 4-5%. Och detsamma gäller för företag såklart. Du kan inte låna pengar gratis. Det var en märklig period vi hade under en 10-12 år här. Den kommer inte tillbaka på länge, det kan jag lova. Så man får nog förstå, var lite realist.
Kollektor Bank och även du själv bidrar med pengar till mitt liv. Kan du berätta lite mer om ditt
ja,
liv?
Men jag har ju alltid vurmat lite extra för satsningar på kvinnor. Det är inte så konstigt för det är för få kvinnor i alla branscher och för få kvinnor som tar plats i näringslivet och startar bolag. Och mitt liv startades av en Göteborgstjej som heter Sofia Pagren. Hon hade själv blivit varse hur tufft det är att driva bolag. Hennes vision med mitt liv det var att man skulle hjälpa utlandsfödda flickor och kvinnor att integreras i samhället. Skaffa sig jobb. Och först utbildning och sen jobb. För de är ju överrepresenterade bland arbetslösa. Så att Idén var ju då att man fick en mentor som skulle bistå med kompetens och nätverk och tips. Och det där har ju vuxit ut och blivit riktigt stort nu. Nu är det, man verksam inte bara i Göteborg utan i Stockholm och Malmö och även utanför Sverige. Och man har fantastiskt goda resultat. I början var det ju väldigt manuellt, men det går ju inte att växa så mycket då, utan då blir det väldigt arbetskraftsintensivt och svårt att driva. Så att nu är det väldigt mycket digitaliserat. Och då kan man skala upp det ordentligt.
Jag tror att de hjälper ungefär 14 000 personer varje år.
Ja.
Så det är en stor siffra.
Och det är rätt viktigt när man ser på arbetslöshetssiffror och hur det ser ut i olika områden. Då är det ofta utlandsfödda som är överrepresenterade. Så det var grundbulten och det har utvecklats jätteväl och jag tycker de är bra.
Collect har också engagerat sig i Hand in Hand som gör kvinnor i tredje världen mikrolån för att starta företag.
Även jag själv, privat har gjort det.
Ja. Och för att skapa liknande möjligheter så, här, så skapar Collector produkten entrélån på 100 000 kronor för invandrarkvinnor som vill bli företagare i Sverige.
Ja.
Kan du berätta lite grann om hur det har funkat?
Ja, Hand in Hand är ju fantastiskt för det är ju mikrolån till kvinnor i framförallt Indien och Afrika. Och jag tyckte ju att det här borde ju gå att applicera på svenska marknaden också. Men, så det var absolut min idé, men vi fick jättefå ansökningar på entrélån. Jag vet inte om vi inte lyckades komma ut till rätt målgrupper. Men det blev ju en flopp. För vi fick alldeles för få ansökningar. Vi gjorde några sådana här entrélån. Men det var ingen rusning direkt kan jag säga. Märkligt nog. Men jag tror att så hade vi kommit ut till rätt kanaler. Och nått de kvinnor man ville nå. Det är klart att då har man språk och allting som man måste ha. Och vi var väl inte riktigt framme där.
Okay.
Så det blev inte... Men det är också ett misslyckande då.
Men du har också varit med och starta det kvinnliga nätverket 17 som drog igång 2018.
Ja.
Kan vi prata lite om det?
Ja, det kan vi absolut. För det kom till faktiskt under en Almedalsvecka. För då var det en forskare, skribent, journalist som hade tagit fram en rapport att det var bara 17 bolag i Sverige som omsatte mer än 50 miljoner och hade grundats av en kvinna. Man räknade då inte arvtagare utan grundats av en kvinna. Och då så var det framförallt två kvinnor där, Jessica Löfström och Maria Mattsson Mäl, som sa att det här kan inte vara riktigt, det kan inte stämma. Och så sög de tag i mig och i Monica Lindstedt, Hemfrid. Och vi sa också, nej det kan inte stämma, det måste vara många fler. Ja, men vi måste göra något åt det här. Vi måste promota kvinnor så de vågar låta sina företag växa. Och inte bara stanna vid tre anställda och liten omsättning. Utan jag har ju lärt mig, och det hade de också, att det är mycket lättare att driva större företag. För då har man råd att anställa experter och den personal som behövs för att man ska bli framgångsrik och växa. Och vi kände att vad är det som gör att inte kvinnor vågar? Ja, det visste vi inte riktigt. Så, men då kom idén till om det här nätverket som grundades senare samma år. Och nu, det var ju mycket riktigt så att det fanns fler än 17 bolag. Men det var inte så jättemånga då, det var typ 30. Men nu är det nog upp i 75 eller någonting. Och vi har över 50 medlemmar i nätverket. Och det är riktigt framgångsrika kvinnor som en del har byggt jättebolag.
Kul.
Och då är det tanken att vi ska vara lite promotors och förebilder och anordna träffar och stötta de som vill växa.
Hur gör ni det rent praktiskt? Alltså hur hjälper ni en kvinna som har ett företag som är där, kanske tre anställda och omsätter sig 5-6 miljoner? Hur får ni henne till att komma upp i 50 miljoners anställning och 40 anställda?
Ja, där har vi har inte varit jättebra på det. Vi har ordnat träffar och så. Men nu har Kristina Linde som grundade Lexington. Hon har ju sålt det, så hon har lite tid över. Så att hon har dragit igång ett mentorprogram inom 17-nätverket som just ska promota kvinnor som inte har blivit så stora än. Jag tror att det behövs den typen av kontinuerlig stöttning. Det räcker inte att man har någon workshop eller något träff här och där, utan det får vara bra, tror jag, att ha en person som man kan bolla med och som man kan rådfråga när det behövs.
Historiskt har ju företagsbyggande varit en ganska mansdominerad aktivitet. Samtidigt visar forskningen att ökad jämställdhet är bättre för alla och att kvinnligt ledda företag ofta kan vara mycket bra, alltså kan ofta ha mycket bra utveckling. Vad kan vi göra för att uppmuntra fler kvinnor att starta företag?
Ja, det är den frågan vi ställer oss i olika sammanhang, även i 17-nätverket. Men det finns ju en praktisk fråga och det är ju att underlätta genom att möjliggöra köp av tjänster. Man kan inte driva bolag och driva familj och sköta hemmet utan hjälp. Så det måste bli okej att man köper städtjänst och tvättjänst och trädgårdstjänst och allt vad du vill. Jag skulle helst se att man dubblade rutavdraget. Det tycker jag är en sån här påtaglig handling som skulle underlätta. Sen är det ju en... Det är ju ett känt faktum att kvinnor runt 28-32 tappar lite tid för man är hemma och får barn. Och det blir ju oftast kvinnan som drar det tunga lasset. Även om man delar på föräldraledighet så är det bevisligen så att kvinnor är hemma längre. Och får man då ett par barn inom loppet av några år, då halkar man efter i karriären. Och kanske inte heller är så sugen på att starta eget förrän barnen blir lite större. Men jag skulle vilja dra en lans för... Alltså jag var inte så purung när jag startade Collector. Man kan gärna starta företag senare i livet. När man har småbarnsår allt bakom sig. Och mycket mer erfarenhet. Och förhoppningsvis en liten sparad slant.
Ja, du var ju nästan 40 år gammal när du startade Collector.
Jag var mer än 40 år.
Ja, förlåt, jag tänker fel.
Det förvånar mig att inte fler kvinnor i mogen ålder startar bolag.
Det är kanske lösningen då istället. Jag menar, Collectors tillväxt och utveckling har ju varit i världsklass, skulle jag säga, om man kollar i Sverige de sista 20 åren. Tackar. Och om det är då en 47-årig kvinna som var grunden till det, så kan man ställa sig frågan: hur många andra 47 eller 48 eller 50-åriga kvinnor finns det där ute som kan göra något liknande de kommande 20 åren?
Jag tror att det finns många. Jag tror bara att de behöver en knuff ur startblocken. Jag tycker ju själv att jag hade varit en katastrofalt dålig företagsledare vid 25 års ålder. För jag hade, ja men alltså man har ingen erfarenhet. Man kanske har en hunger som är lite större då. Och man har, ibland kan det vara bra att vara lite naiv så man vågar grejer. Men... jag skulle säga att ålder slår nog faktiskt ungdom i det fallet. Och det, alltså, om du har varit med i näringslivet i olika faser så lär du dig på vägen. Man undviker många fällor och fel. Så jag skulle gärna säga att alla 47-åringar kommer ur blocken.
Kan vi ska starta sånt program? Ett entreprenörsprogram för kvinnor, och kravet är att du måste vara minst 40 år gammal.
Ja, 47.
Det är inte 45.
47 får sätta gränsen. Men en annan utmaning för kvinnliga entreprenörer är att det är svårt för dem att få tillväxtkapital, ironiskt sett, för att deras bolag utvecklas oftast bättre. Vad kan man ändra och vad kan man göra åt det?
Ja, alltså det vore bra med fler kvinnliga investerare. För det är klart att många bolag grundade av kvinnor är i, vad ska man säga, sektorer som kanske ligger kvinnor närmare om hjärtat. Det kan vara omsorg och vård. Det kan vara hemtjänster. Men jag tänker också på utbildning och skola, friskolor. Engelska skolan startades av en kvinna. Det blev väldigt stort. Det är klart att det finns lite för få kvinnor bland investerare. Det tror jag är ett viktigt skäl. Sen kanske kvinnor är lite modesta och blygsamma när det gäller att be om kapital. Man vill nog försöka klara sig på så lite pengar som möjligt. Medan män är tvärtom. De laddar in så mycket de bara kan få. Och har kanske inte riktigt alltid grund för sina investeringar. Men de får ändå in, eller fick ska jag kanske säga. För just nu är det väl ganska torrt på kapitalmarknaden. Men, ja, men en kombination av för få kvinnliga investerare och för liten förståelse. Många manliga investerare är lite flockdjur. Alltså de tar rygg på varann och de gillar om... ja, jag ska inte kritisera för mycket. Jag gillar många manliga investerare. Men jag tror att det skulle... om du tittar på ett VC-bolag som Backing Minds, som är grundat av två kvinnor, så är de ju ett lysande exempel på... de har ju kunnat ta in mycket pengar. Jag var en av de första investerarna i deras första fond och även i den andra. Och de har ju tagit in från både män och kvinnor. Och de i sin tur investerar gärna i bolag grundade av kvinnor. Men deras primära fokus är att man ska investera utanför Stockholm. Mm.
Ja, jag tänkte att jag skulle prata lite grann om Draknästet. Du är ju en drake i Draknästet på SVT.
Ja.
Kan du prata lite grann om hur du tycker det är och vilka lärdomar man kan ta från den erfarenheten?
Ja, alltså dels det är väldigt kul. Och väldigt intensivt. Man har en inspelningsvecka när man träffar 43 bolag. Efter den veckan är man ganska matt. Men en lärdom är ju hur många entreprenörer det finns runt om i Sverige. För SVT har varit väldigt noga med att kasta så att det inte blir för många Stockholmsbolag. Det är väldigt få Stockholmsbolag. Och man har sett till att det är olika branscher, olika etnicitet och bakgrund och åldrar och allt vad du vill. Och det gör att det blir en rätt spännande mix av bolag. Sen kan jag väl tycka att precis som i väldigt många andra nystartade bolag så har man ofta kanske en lite naiv uppfattning om värdet på sitt bolag. Vi får ganska ofta komma med förslag på en halvering av värderingen till exempel. Och det hänger väl ihop med att det har varit, för några år sedan var det väldigt lätt att få in kapital på bara en PowerPoint. Du hade inte behövt komma igång och visa vad du kan, utan du kunde få in pengarna då. Så är det inte riktigt längre. Och den insikten har väl inte nått alla. Så det finns, ja, jag tror att det finns gott om potential om man är lite rannsakar sig själv. Och inser att det viktigaste är att kunna utveckla och växa bolaget. Sen värderingen är sekundär. För i början är man inte värd så mycket.
Vad tycker du att en pitch borde innehålla när de kommer till dig?
För det första så måste den vara väldigt, den ska gärna vara rätt kort och tydlig. Man måste fokusera på naturligtvis tjänsten, produkten. Vem är kunden? Vem är beredd att betala för det här? Hur ser marknaden ut? Finns det några konkurrenter? Alltså väldigt konkret. Inte för mycket detaljer, inte för mycket teknik. Det tar man sen.
Och siffror?
Jo, absolut. Och jag är väldigt noga med att det ska finnas en befintlig omsättning. Och sen vill jag ha en plan för de närmaste 3 åren. Planer kommer alltid att revideras, men det måste finnas en plan som är realistisk, som jag kan ha tilltro till.
Du har själv gjort, om jag har förstått rätt, 10-tal investeringar via Draknästet.
Ja.
Är det någon av dem som du kan lyfta fram som du tyckte var, ja, men det här var en bra exempel på en bra affärsidé och bra ledning? Och...
Ja, alltså egentligen skulle man ju lyfta fram alla, men det blir inte så meningsfullt kanske. Men en av mina absoluta favoriter är från första året, och det är ett bolag som heter Red Locker i Stockholm. Gratis mensskydd på arbetsplatser, skolor och idrottshallar och vad du vill. Jag är extra förtjust i det, för det startade som ett UF-företag av 2 unga tjejer. Och de hade för det första en fantastisk pitch. Vi blev alla fullständigt betagna, skärmade totalt. Men vad som är ännu bättre är att de har ju fortsatt leverera. De driver sitt bolag så professionellt. De är så unga och är inte precis den här 47-åringen som jag har pratat om. Utan de är 22 år vardera, men så otroligt mogna och drivna. Och har lyckats fantastiskt väl. Och har naturligtvis planer för framtiden som är väldigt lovande. Så det är ett exempel. Jag är ju lite förtjust i UF-företag, måste jag säga. För jag tycker det är så härligt när man är redan på gymnasiet får testa och driva företag. Och sen när man kommer ut så gör man det på riktigt. För de har skaffat sig på något sätt de mest basala insikterna genom att faktiskt driva ett UF-företag med framgång eller mindre framgång. Men de har gjort det. Och då är de väldigt mycket bättre skickade att dra igång på riktigt sen. De som riktigt tror på sin idé har ju visat sig att de lyckas.
Jättekul att höra, för vi spelade in ett avsnitt med UF i måndags.
Gjorde ni, vad kul!
Som ska sändas, och vi stödjer dem själva. Mm. Vi tycker det är fantastiskt.
Ja, men jag är handledare varje år faktiskt för något UF-företag. Jag tycker det är jättekul.
Kan du ge något annat exempel på något intressant Draknästesbolag som Vasa du själv har investerat eller inte?
Ja, det har ju funnits flera. Det finns ett företag i Arvika, för att ta något mitt i landet, som heter Boater. De har tagit fram en fantastisk eldriven, väldigt enkel båt som vem som helst ska kunna hyra för att ge sig ut på en liten tripp. Istället för en vattenskoter eller istället för något annat så är det en riktig båt, och man kan vara ute ett par, 3 timmar. Och man jobbar också med att få fram ett batteri nu så att den kan vara ute ännu längre. Det tycker jag är en sån här kul grej som passar bra både, ja, men det är för insjöar och kustsamhällen och allt vad du vill. Och de har också en fantastisk plan på export. För det är klart, i Sverige är säsongen inte så väldigt lång. Men kommer man till Spanien och ner igenom så finns det ju betydligt fler. Nej, men det är ett sätt som, ja, för många att komma ut på sjön. Utan att man behöver vara speciellt duktig. Den är väldigt lätt att manövrera.
Annan kul fråga. De flesta har ju bara sett något enstaka avsnitt eller kanske hela säsongen av Draknästet på TV. Kan du berätta något kul om vad som händer bakom kulisserna som man som tittare inte har en aning om att det går till på det här viset? Som du kanske blev lite förvånad över när du själv blev rekryterad till dem.
Mellan varje pitch så har vi en paus för att dricka energidryck eller kaffe och äta frukt och bli pigga igen. Och pauserna är väldigt viktiga för att man ska få dynamiken och energin att funka i studion. Det är ju väldigt bra, för vi har ingen programledare, utan kameran går ju hela tiden. Så man glömmer att det finns en kamera. Man tänker inte på det. Och i pauserna då så skämtas det ganska mycket. Och vi har ju de första 2 åren hade vi 2 rolighetsministrar. Och den ena är ju kvar, det är Shervin Rassani. och den andra är Jakob De Geer. Båda två är otroligt roliga att ha med sig i teamet, för de driver med oss och de driver med varandra och de driver med allt möjligt. Men just den här humorinslaget gör att man får energin tillbaka. Sen är det ju mycket, det är ju långa dagar. Man förväntas vara sitta i sminket klockan 7 på morgonen. Och sen så går väl kameran, så får man lite frukost. Så går väl kameran från typ 8:30 till klockan 18. Sen är man inte så sugen på att prata mer den dagen. Men vi håller ju kontakt. Vi är ett gott gäng. I år är det ju gästrakar. Men även de har ju över förväntan glidit in en dag och gjort jättebra från sig och kommit in i gänget. Så även här är det en fråga om teambuilding och kultur. Och det är klart, alltså jag tror att det som binder oss samman, det är ju att alla brinner vi för entreprenörskap och vill gärna föra ut det i bredare lager och i hela landet. Så att man inte tror att det är bara på Stureplan det händer eller runt Stureplan, utan det finns entreprenörer överallt från Kiruna till Smygehuk. Och det är väldigt kul att se exempel på. Jag menar, alla kanske inte attraherar oss, men de får visa sig i tv på bästa sändningstid och de får ju, det är en marknadsföring som är fantastisk. Och vi hör ju det att alla får ju investeringserbjudanden efteråt. Det kan ju finnas lokala förmågor, allt möjligt.
Så du menar att även de som då får nej från alla drakarna, aha, kan få en massa andra erbjudanden,
oh ja,
på annat sätt?
Oh ja.
Från typ allmänheten eller andra investerare som har tittat på programmet?
Ja. Så är det.
Det var väl som du sa, Niklas, en tidigare upplaga som hade Boklur som idag heter Storytel. Så.
Just det. Storytel är väl den mest kända och mest framgångsrika dragpitchen som har varit. Och Jonas Tillander som pitchade och grundade Storytel, han är ju själv drake i år. Och det är ju extra kul, för han vet ju hur det är att stå på andra sidan. Han är en väldigt bra drake. Jag höll ju på att nämna förut när jag kom på att det får jag inte. Men det, i år var det ganska stor representation från Skåne. Ett par jättefina Malmöföretag. Men som tur var hejde jag mig. Men ni får väl se. Ni får väl titta.
Eller hur, vi måste titta.
En annan kul sak är att ni har också en sån här säsong med Vad hände sedan? Att man har uppföljningar på tidigare gäster från tidigare år. Jag har inte haft tid att titta på något av de avsnitten, men det lät som en smart idé.
Det är ju nästan väl så roligt. För det är ju en sak att se, spännande att se vem som får pengar och inte. Men sen vill man gärna veta vad hände sen. Hur lyckades de? Det kan man väl också säga att för de allra flesta så blir ju insikten än att det tar dubbelt så lång tid och kostar dubbelt så mycket som man först tror.
Vilken intressant fråga borde du ha ställt till dig som du gärna hade svarat på?
Hur kan du ha 35 investeringar onoterat och ratta det själv? Hur hinner du? Svaret på den andra var att det hinner jag inte.
Du har alltså 35 egna onoterade investeringar,
ja,
varav 10 är från Darknäset.
Ja.
Det är spännande.
Det har varit ett spännande år, kan jag säga.
När startade du med det?
Ja, men jag startade jag skulle säga att det var 2017. Då var jag ordförande i Collector och insåg att jag måste göra något kul efter den perioden. Så jag började lite försiktigt då. Och sen har det plockat på, för att det har kommit så många intressanta erbjudanden och jag har inte reflekterat över hur många kan man hantera. Det har jag gjort i år, för att när inflationen galopperar och räntorna är höga och problemen hopar sig, då är det många som hör av sig, kan man säga. Det är ju inte bara så att nyemissionerna står som spön i backen och alla vill ha pengar, utan det är också så att man behöver lite mer råd och handfast vägledning i kristider. Så det har tagit lite mer tid än vad jag riktigt hade tänkt mig. Så det är en lärdom jag får göra någonting med.
Ja, vi brottas med liknande utmaningar själv med våra egna onoterade investeringar. Men visst, det är lärorikt, men det är också väldigt givande. För de bolagen som kan överleva det här stålbadet nu förra och detta året,
ja,
de kommer ju gå mycket, mycket starkare in i 2024 och 2025.
Absolut. Det är precis vad jag har sagt, att nu skiljer man agnarna från vetet. För man måste kunna klara en nedgång som det är. Jag vill inte kalla det här för kris, utan det är en tillfällig nedgång. Och kan man inte klara ett och ett halvt år med lite sämre förutsättningar, ja, då vet jag inte om man ska driva bolag.
Om du skulle vara tvungen att skriva en helt egen bok nästa år, vad skulle den handla om?
Ja, du. Skulle den vara skönlitterär eller?
Ja, vad som helst. Det kan vara skönlitterärt, det kan vara vad du vill.
Ja, men det skulle nog vara lite grann på temat konsten att behålla nyfikenhet, lust, motivation genom livet även när man blir lite äldre. Aldrig lägga av.
Det finns ju forskning som visar det att de som har gått i pension och slutat använda hjärnan, det kan ganska snabbt gå ut för med dem, alltså rent mentalt. Därför är det viktigt att hålla på med allt från korsord och sudoku och ja. gå med i någon förening eller, och så vidare.
Ja, alltså både korsord som jag gillar väldigt mycket och lite träning tror jag också. Man måste, fysisk aktivitet är viktigt i alla åldrar. Och något som jag inte gjorde förr, som jag har lärt mig är viktigt när man är äldre, det är att man bygger muskler. Så jag styrketränar faktiskt numera. Så korsord och styrketräning.
Och 35 onoterade bolag.
Och 35 onoterade bolag. Det är en bra kombo. Då kan man inte lägga av.
Vem tror du skulle vara en utmärkt framtida gäst i vår podd?
Ja, det finns ju många, men då skulle jag gärna slå ett slag för Sara Wimmercrantz eller Susanna Jaffe, Back in Minds. Två väldigt driftiga kvinnor som har lyckats väldigt väl.
Kanon, vi hör av oss till dem och hälsar från dig.
Gör det.
Tack så mycket Lena för att du var med idag.
Tack själva.
Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomnar nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.